Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Hej mina kära framgångsvänner, och tack för det här året. Tack för att du lyssnar. Det är runt 600 000 lyssningar varje vecka, vilket gör den till Nordens största intervjupodd. Så jag vill verkligen tacka dig som gör att jag kan göra min dröm. Jag satt på och tänkte på det här om dagen. Jag bara, wow, vilket jäkla lyxigt jobb man har. Man har möjlighet att träffa alla dessa fantastiska människor och bara få lära sig av dem. Jag lever verkligen i en häftig drömvärld. Verkligen min dröm. Så ett stort, stort tack att du lyssnar, så att jag också kan göra min dröm, att jag kan bara få lära mig alla de sakerna som man kan lära sig av dessa magiska människor. Så att det vill jag göra, stort, stort, stort tack till dig. Och du får jättegärna, de gästerna som ni vill ha med, det är de också som vi tar med. Så att skriv gärna, helst på någon Instagram-post jag brukar lägga ut, så att skriv gärna på Instagram vilken gäst du vill höra på. Vem är det vi ska bjuda in till nästa år? Och jag har några överraskningar som är så här: wow, det här är bland de största gästerna som jag någonsin haft med. Och jag har flera sådana bokningar som vi spelar in nu i veckorna, som kommer komma snart i podden, som jag inte kan säga nu, men det är så himla häftiga intervjuer. Så hoppas du fortsätter lyssna nästa år. Nu hoppar vi in, det är också ett riktigt bra avsnitt. Nu kör vi igång.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden, with Alexander Perleros.
Ja, nu får vi höra på faktiskt en väldigt efterfrågad gäst, och jag har kämpat egentligen sedan start för att få med honom. Ingen mindre än våra förra finansminister Anders Borg. Han var finansminister från 2006 till 2014, och han har verkligen hyllats världen över. Hur han och Reinfeldt ledde oss igenom den här finanskrisen på en exceptionellt bra sätt. En sak som jag också tyckte var sjukt intressant, det är när han börjar prata om Kinas makt och vilken extrem stor makt det är. Och att i framtiden, redan om 5-10 år, så kommer vi se att Europa och USA, det är liksom så här sekundärt. Kina kommer ta över mer och mer och mer och de har absolut snabbast tillväxt. Men det vi också pratar om när nästa kris kommer, hans sömnproblem, integrationen av flyktingar, hans bästa ekonomiska tips samt vad han har för nycklar för att verkligen lyckas. Och han är också aktuell med boken Finansministern där berättar backstage om vad som hände där finanskrisen 2008-2009. Ja, nu kör vi igång med ingen mindre än Anders Borg.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Palleros.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Anders Borg.
Tack så hemskt mycket. Lite trevligt med det här.
Roligt att du är här. Jag har ju kämpat lite grann för att få in dig. Du har ju fått en och annan förfrågning.
Ja, det händer att jag får några förfrågningar. Ja. Men det är väldigt roligt att vara här.
Ja, men superkul att ha dig här. Och jag måste faktiskt börja med en av de frågorna som folk har frågat mest om nu inför. Det har ju kommit in närmare, jag tror att det har kommit in närmare 1000 frågor nu. Sen så är det mycket olika, samma fråga. Men en fråga som frekvent kommer, varför har du klippt av dig tofsen?
Ja, jag tyckte mycket om tofsen, men den gick från att vara en hästsvans till att bli en råttsvans. Och när den var tillräckligt mycket råttsvans så var det lika bra. Liksom. Då fick man skära sina förluster och acceptera åldrandet.
Men hade du någon speciell hårrutin? Hade du någon speciell schampo? Eller så här?
Nej, det var ju också mycket enkel frisyr. Man vaknade på morgonen, duschade, satte upp tofsen och gick. Ja. Det är en väldigt bekväm frisyr. Plus att det var ju, jag tycker också att det var lite roligt att det var så pass... Det var väldigt många som blev provocerade av den och det tycker jag är roligt. Inte minst internationellt väckte den ju väldigt mycket uppmärksamhet. Det var ju till och med Financial Times skrev om den när jag väl klippte bort den.
Ja. Vad sa folk då? Var det så att du kom in i rum och du märkte att folk hade någon så här konstig blick på det? Eller att du satt i något jätteviktigt möte och folk kunde släppa fokuset på din tofs? Eller att det är slut efter 2 timmars förhandling så bara... Anders... What about your hair?
Men, alltså, jag får ju fortfarande den frågan. Anders Borg, oh, you're the one with the ponytail. Jag var i Kina och gjorde en intervju med deras motsvarighet till Aktuellt då. Och så när jag kommer in i rummet och de har ställt upp alla kamerorna så har jag klippt av tofsen. Och den här journalisten, han bara går runt mig och med kameran. För det här tycker han var så stort att tofsen är borta. Så att, ja, nej, men jag tycker man måste ju få visa sin individualitet. Och, särskilt om man hamnar i en sån roll där man vet att det kommer vara så pass strukturerat och allting. Då tycker jag man har åtminstone rätt att behålla sitt örhänge och sin tofs.
Ja, har du någon historia kring örhänget och varför du bara har den på vänster sida?
Nej, det är ingen historia. Det har bara alltid varit så.
Det har alltid varit så. När gjorde du den då?
Över många, många år sedan.
Ja, när det var... Alltså i ungdomen eller? Ja. Sen har du behållit den.
Ja.
Byter du ut...
Nej.
Nej, det är samma.
Jag tycker det är så störande att det lossnar. Så jag satte ihop det med en...
Svetsat fast
det. Så det går inte att ta loss det.
Skulle du kunna tänka... Det är en annan, skulle du kunna tänka dig naglarna som jag har gjort?
Nej, det tror jag inte. Jag är lite för gammal för det.
Det är lite... Ja.
Men däremot så har ju Dominika nu en skönhetstjänst, Tritia, där man kan beställa hem det. Så hon gör ju numera ständigt naglarna. Det kommer hem olika tjejer till oss var och varannan dag som gör naglarna på nu.
Jag har ju läst din bok, Finansministern. Jag blev klar med den igår kväll. Spännande att höra allt behind the scenes. Och också så här tuffa förhandlingar, stora tal som har gjorts och allting. Och sen så ser man dig sitta på en sten ute i skogen och pratade med Fredrik Reinfeldt och så här, allt behind the scenes. Det var väldigt intressant faktiskt. Jag har lärt mig massor om hur man, om jag någon gång ska driva Sverige så vet jag vad man ska göra och inte göra. Finanskrisen också.
Ja, men det var en spännande period. Det var ju oerhört dramatik. Och, dels var det mycket som hände här i Sverige. Vi gjorde stora reformer, men sen var ju det här internationella spelet också intressant. Och det är ju brutalt. Alltså, det handlar om väldigt stora belopp. Det handlar om rätt hårda motsättningar. Det är en som vinner och en som förlorar. Och det handlar självklart om att man ska få andra att förstå ens egna utgångspunkter. Men till slut är det ju rätt mycket, ja, rätt brutal förhandlingsteknik helt enkelt.
Ja, det ska vi komma in på sen, förhandlingsteknik. Men någonting som var också i boken, att du hade ju sömnproblem. Eller hade tufft att sova, verkar det som. Och det har
det kan du fortfarande idag ha.
Ja, alltså nästan alla som har den typen av jobb under en sån period sov ju väldigt lite. Jag satt i Dubai på sån här World Economic Forum-möte med en tidigare amerikansk finansminister. Och ingen av oss hade ju sovit så där väldigt mycket på natten. Och då sa han så här, well, you know, sleep, it just never comes back. Det får man vänja sig vid att sova några timmar per natt. Och det är så hög adrenalinnivå och det är så mycket som man måste avsluta. Så att man går upp i ett väldigt, väldigt högt tempo. Så att det är delvis därför också jag tycker ett jobb man kanske ska ha i en 5, 6, 7, 8 år. Det är inget sätt att, det blir ju ett sätt att leva. Jag känner ju många som har jobbat på IMF och andra ställen som i princip har som arbetsuppgift att resa från den ena krisen till den andra krisen. Och det är klart att då är det ju, det påverkar hela sättet att vara.
En sak som också jag tycker är extremt spännande, så som du har varit med om under din roll, är ju förhandlingstekniker. Och det har ju varit en verkligen stor del av rollen. Kan inte du gå in på några scenarier och några saker som du har lärt dig under din tid som politiker i hur man ska tänka i förhandlingstekniker och saker som har kanske gått bra eller saker som har gått mindre bra, eller hur du och Reinfeldt förberedde, okej, nu har vi ett superviktigt möte här, vi ska försöka få igen det här med ett annat parti eller med ett annat företag eller vad det nu än är för någonting.
Jag tycker att förhandlingar måste börja med att man är väldigt noggrann med sakunderlagen. Alltså man måste förstå exakt vad man själv måste uppnå. Vad är det i de här förslagen som är kontroversiella för andra? Hur kan man göra om dem för att andra partier ska kunna ha lättare för dem eller för att väljarna ska acceptera dem? Man måste vara mycket noggrann och lägga mycket tid på att förstå vad andra egentligen vill ha. När vi gjorde förhandlingen, min första förhandling efter att jag blev finansminister, var ju vårpropositionen. Och då la vi in avskaffandet av förmögenhetsskatten i den. För det hade ju både Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna varit ute och pratat om. Och då tänkte jag att om vi ger dem det så blir de så glada. Så då blev den här förhandlingen väldigt enkel. Men det blev precis tvärtom. För när vi gav dem det, då tyckte ju de att oj, här verkar det finnas stora utrymmen. Så nu gäller det att höja kraven så att vi får allt vad vi vill ha. Och så blev det istället en väldigt konfliktfylld förhandling. Så man ska tänka igenom vad man själv önskar. Man ska fundera på vad andra måste ha för att kunna avsluta förhandlingen och ändå vara nöjda. Och så ska man se till att de inte får det.
Att de inte får det?
Nej, att de inte får det förrän de har landat i en gemensam slutsats. Så att det gäller att vara noggrann med att veta vad det är de måste ha, vad de vill ha och vad de önskar sig. Och sen ska man se till att de får det de måste ha, men inte mer än det de måste ha. Men jag tycker man måste vara noggrann med att alla som förhandlar går därifrån bordet och är nöjda. Det är ju mycket enklare i företagsvärlden, därför att om du slår ihop två bolag och får väldigt kraftigt sänkta kostnader till exempel, ja, då har du en multipel på 5 eller 10 gånger och så har man en stor vinst att dela på, som kan man debattera om den ska delas hälften-hälften eller 30-70 eller någonting sånt. Men i politiken så är det ju ofta så att man ska fördela besvärliga beslut som gör att partierna får gå på möten där människor är kritiska. Och så ska man försöka fördela några vinster. Men det är ju alla som kommer gå ut ur en sån förhandling med att bära en del kostnader. Så att det är lättare att komma överens på många sätt i näringslivet. Därför att där har du fler tangenter att spela på.
En sak som jag tycker också är väldigt bra, det är att man får den andra personen att committa sig till någonting, alltså innan man har sagt ja på det. Alltså att man säger, vi säger att du kommer dit och så säger du att nej, men det här kommer Finansdepartementet inte tycka okej. Men jag ska försöka få igenom det här med dem. Jag vet att de andra, de kommer med stor sannolikhet bara säga blank nej på det här. Men om jag lyckas få igenom det här som du vill ha, är det okej okay då? Eller kör vi då? Och så att man får den, så att man inte säger, någon kommer att säga någonting, ja, men det här vill vi ha, och så säger man okej, du får det, och sen så får man någonting mer, lite grann ditt exempel innan, och sen så att man måste ha okejet innan man...
Alltså jag tror en väldigt viktig erfarenhet som jag gjorde under de här många åren med förhandlingar, det är ju att man måste uppfattas som schysst. Alltså att om man har många förhandlingar, vi hade ju 22 statsråd, så det var ju väldigt många människor som önskade saker. De måste uppfatta att de behandlas ungefär lika, att det är sakargumenten som spelar roll, att man verkligen försöker hjälpa dem som ligger illa till, om det är något parti eller något statsråd som har det tuffare. Det kan vara lite kostsamt på kort sikt, men på längre sikt tror jag det bygger upp ett förtroende som gör att det blir lättare att samarbeta. Om man ska stycka en bank mellan tre länder, då är läget annorlunda. Då är det bara att tufft krig där det gäller att företräda sina egna intressen så tufft och hårt man kan. Det var ju så ofta blev läget när vi förhandlade kring Lettland, där IMF var en hård motpart, och då är det ju bara en engångsförhandling. Så det beror väldigt mycket på vad det är för typ av partnerskap man söker. Om man slår ihop två bolag och tänker sig att vi ska bygga något tillsammans i 20 år, ja, då ska man ju helst bli bästa vänner.
Men vad har du lärt dig då under tiden nu i politiken och även i näringslivet angående förhandlingar?
Jag tror att det viktigaste är att man är kreativ, att man förstår att om någonting har låst sig, då gäller det att hitta en väg framåt. Ju bättre den vägen är för motparten, ju mer sannolikt är det att man faktiskt hittar en lösning. Så att jag tror inte att förhandlingar ska handla om konfrontation. Jag tror inte det ska handla om att man kapar och skriker åt varandra. Utan det är att helt enkelt hitta lösningar som gör att de gemensamma problemen löses ut på ett bra sätt. Så att jag tycker ofta jag har suttit i förhandlingar där jag eller någon annan kommer på, ja men vi gör så här istället. Och så helt plötsligt har man löst ut frågan och kan gå vidare. Så kreativitet tycker jag är den bästa egenskapen för människor.
Jag vet också att du är involverad i AI en del. Hur tror du att det kommer fungera i framtiden? Hur ser 5-10 år ut, 15 år, 20 år framåt? Hur kommer, många pratar ju om att AI kan vara farligt till och med, eller och vice versa.
Jag tror att vi står inför en väldig förändring nu, precis de här närmaste åren. Därför att det är mycket som tidigare varit experiment och försök, och nu börjar det skalas ut på riktigt. 5G gör ju att vi kommer få en oerhört kraftig datatillväxt. Och det i sin tur gör att AI-systemen får mycket bättre och nyare data och mycket mer data att jobba med. Men AI är ju inte speciellt intelligent idag. Alltså jag gifte mig 2 november förra året. Och nu har jag under hela hösten fått reklam för att jag ska gifta mig igen. Och det är ju inte så att jag har vanan att alltid gifta mig i november, utan det hade ju varit mycket smartare om jag hade fått reklam om en trevlig weekend. En resa eller en bra present till Dominica. Så att AI är bättre än vad det var, men potentialen är enorm. När man tittar på Babylon till exempel, som Kinnevik har investerat i, som är en AI-system för hälsa. Det är klart att de sorterar ut en del frågeställningar man ringer in som patient. Men om 5-10 år så tror jag att det här med att vi går till vårdcentral för att få diagnos, det kommer inte inträffa. Vi kommer i huvudsak sköta det med olika AI-system, och ibland kommer det finnas en läkare inblandad. Men för väldigt många åkommor tror jag man kan både testa blodtryck och kanske även göra blodprover och annat helt utan att du är i närheten av en vare sig en vårdcentral eller läkare, och att du därmed sen kan få din medicin hemlevererad. Tittar vi på stora bolag så tror jag att om man till exempel sköter bokföringen, så tror jag att man till och med i börsbolag kommer kunna få en daglig uppdatering. Så här går det. Det här är de delar som går bra, det här är det som går dåligt. Prissättning kommer kunna användas på ett helt annat sätt. Att man ser till att man fyller både restauranger, hotell, färger och flygplan genom att vara mycket, mycket mer begåvad i sitt sätt att sätta priser, så att rätt människor kommer till rätt plats vid rätt tidpunkt. Energisidan tror jag är enorm. Alltså om vi får intelligenta system som gör att vi använder kraften när den behövs och är billigast, så tror jag vi kan sänka energiförbrukningen med kanske 20-30%. Ser vi till att både lastbilar och färger och lastfartyg är fyllda och inte åker runt med tomma flak eller tomma skepp var och varannan resa, ja, då drar vi ner energiförbrukningen. Undervisning, det är klart att man måste kunna generera väldigt bra AI-program för att just en elev med dess förutsättningar ska få matteuppgifter som är precis lagom för att föra kunskaperna framåt. Så att det finns nästan inte något område, oavsett om vi talar banker, försäkringsbolag, telekombolag.
Allt kommer in med ett AI.
Ja, vi kommer använda det, och det kommer minska resursförbrukningen. Vi kommer aldrig mer behöva sitta och vara nummer 357 i kön. Våra pengar kommer förvaltas på ett sätt som är helt avpassat till hur vi är som människor och vad vi önskar oss. Så att det kommer helt enkelt göra att samhället blir mycket enklare och livet blir lättare att leva.
Spännande. Och finns det några negativa sidor här, tror du?
Jag har lite svårt att se det. Jag tycker mycket av den här idén om att teknologin ska vilja ta över våra liv är lite fånig. Alltså, det här handlar om ekvationer. Ekvationer har inga uppfattningar. Om du åkt med en självkörande bil så är inte bilen stolt över att den har kört dig på kort tid. Bilen struntar i det. Den följer en algoritm och levererar. Alltså, ditt kylskåp innehåller en del teknologi. Kylskåpet har aldrig övervägt att ta över mikrovågsugnen. Den bygger inget imperium ihop med diskmaskinen.
Ja, vi hoppar vidare till integration och migration. Och då tänker jag att vi ska lyssna på ett klipp från din bok när du har skrivit om det här.
Min bedömning är att Sverige inte kan ha en migrationspolitik som kraftigt avviker från övriga Norden och våra grannländer inom EU. Inte minst kommer arbetsmarknaden behöva tid att anpassa sig till de cirka 1,3 miljoner människor som beviljats uppehållstillstånd det senaste decenniet.
Ja, vi kan börja med att göra ett stopp här. För du tycker då att vi i Sverige, vi måste ha en likvärdig politik med våra nordiska länder. Eller att de ska ha en likvärdig politik som vi har.
Jag tycker nog att alla länder ska försöka ta ansvar när människor kommer på flykt. Nu kan man i och för sig hjälpa många flyktingar på de områden där de finns. Men är människor förföljda eller utsatta så ska man som en humanistisk land ställa upp. Sen finns det naturligtvis alltid gränser för hur mycket kostnader man orkar bära. Flyktinginvandring är väldigt kostsam för Sverige. Det är stora kostnader förknippat med att ta emot människor och det dröjer väldigt länge innan de är inne på arbetsmarknaden så att skatteintäkterna täcker utgifterna. Så
hur mycket kostar det ungefär? Och hur lång tid tar det i snitt till att någon är självförsörjande eller kommer in i systemet och betalar tillbaka?
Jag tror att Finansdepartementets uppskattningar ligger på ungefär 140 000 på en flykting per år. Det är högst i början och sen avtar det. Och ofta tar det ju uppemot 7-8 år innan en person kommit in på arbetsmarknaden, så kanske 10-12 år innan man då har gått jämnt ut. Så att ju fler unga som kommer som går direkt in på arbetsmarknaden, ofta man ser i USA att välutbildade flyttar dit och börjar jobba, då är det en ren vinst. Men om vi då har många flyktingar som kommer från länder där man har en helt annan utbildningsnivå, ja, då är det nog, om man tittar till exempel på kvinnor från framförallt Nordafrika, Somalien, så tar det väldigt lång tid innan de kommer in på arbetsmarknaden, och då medför det en stor kostnad för samhället. Och sen får man väga den kostnaden mot annat, och jag tycker nog Sverige ska vara ett land som tar ansvar för alla globala frågor, men det finns gränser för hur mycket man orkar. Vi har haft väldigt hög invandring under senare år, och ska de människorna som nu är här få en chans att få ett jobb, komma in i en utbildning, få en rimlig bostad, ja, då tar det lite tid, och då tror jag det är klokt att man har en lite mer begränsad invandring under så lång tid som krävs innan det här har hunnit liksom stabilisera sig.
Hur många var det vi tog emot nu under den här?
Ja, det var väl som mest.
Hur många tog emot totalt sett från när det började? Var det 2014 det började?
Ja, det gick upp tror jag över 100 000 2014, och sen var det uppe på 150 000 2015, och nu förra året så låg det på 138 000. Så att,
även halv miljon? Eller ännu mer än halv miljon personer på fem år?
Ja, det är mer än en halv miljon på fem år. Så att det har varit en hög invandring, och det har medfört en del kostnader och spänningar, och det kommer ta tid för en del av de här människorna att anpassa sig till den kultur vi har och det sätt vi lever på. Och då tror jag det är klokt att man satsar på utbildning, hjälper människor, ställer krav på att man lär sig svenska, ställer krav på att man söker jobb, att man är beredd att flytta så att man faktiskt bor i ett område där det finns arbeten. Och sen om det visar sig att tittar man till exempel på de flyktingar som kom hit efter Balkankrisen, så är de väldigt väl integrerade i det svenska samhället idag. De som kom hit från Chile när de hade sina problem på 70-talet är också väldigt väl integrerade.
Min pappa var ju en av dem som kom för Pinochet-tiden från Chile.
Ja, de flesta av dem har kommit in väldigt bra i det svenska samhället och har gjort stora bidrag till vård. Det är samma med många av dem som kom från Iran i samband med Iran-Irak-kriget. Så att de flesta människor kan anpassas till det svenska samhället, och då är de en stor tillgång. Men det tar lite tid, och ju fler som kommer ju svårare blir det. Därför att om man bor i grupper med människor från samma område, då behåller man mer av sin egen kultur och mer av sina egna värderingar, och då tar anpassningen till samhället längre tid. Men jag tycker naturligtvis att invandrare har gjort ett väldigt stort bidrag till Sverige. Med Dominikas familj kom hit från Polen på 70-talet. Vi har väldigt många goda vänner som är från Irak och från Iran och från Turkiet. Och de flesta av dem har ju kommit hit, skaffat sin utbildning och gör ett väldigt bra arbete i samhället. Men jag tror att blir det för många på för kort tid, då blir det besvärligt.
Men hur ska vi lösa situationen som är nu? Och kan vi lösa den? Alltså nu sa du förut att det kommer ta 7 till 8 år innan man ska få jobb. Kommer den här halv miljoner personer, kommer Sverige och de lyckas? För det är väl en tvåsidig variant.
Jag vill
komma in på 7-8 år.
Jag tycker inte man ska beskriva det som ett katastrofläge för Sverige. Vi har förskola där man får lära sig svenska. Det kanske man borde göra mer av. Vi har en skola som är öppen för alla. Anstränger man sig kan man ta sig igenom det. Alla svenskar som föds eller som kommer till Sverige har möjlighet att gå på KTH. Det är vi har gratis utbildning. Så att vi har ett samhälle som är öppet för människor som vill arbeta och anstränga sig. Och jag tror många av dem som kommer hit tycker nog att det svenska samhället fungerar om det går bra för deras barn. Och så har man flytt och kommit hit, och vill man nog, det viktigaste prioriteringen är att ens barn kommer utbildning och att de får en bra väg in i samhället. Så att jag tror i huvudsak kommer det här fungera bra, men blir det för många vid en viss tidpunkt, och i det här fallet har det varit så att en del av de här, inte minst de som kommer ifrån Nordafrika, har en väsentligt lägre utbildningsnivå än vad vi har i Sverige, och då får de svårt att komma in på arbetsmarknaden, och det blir...
Ni hörde att 30% av de från Afrika var arbetslösa.
Ja, ungefär så ser det ut i Finansdepartementets bedömningar, och det är klart att det är ett annat samhälle, och det tar tid att anpassa sig.
Vad har du för karriärtips? Om du får ge något till alla som ska lyckas bra
som alla vet vad som krävs. Hårt arbete, kreativitet, ännu mer hårt arbete, dedikation, kreativitet och ännu mer hårt arbete.
Ja,
det är ju så det är. Det är ett visst mått av att man får någon idé, och sen resten är ju bara genomförande och en jävla massa grit där man aldrig ger upp.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Nu kommer jag till de tre sista frågorna, och jag tänkte börja med här en dokumentär att rekommendera.
Ja, nu pratar vi om Bill Gates. Jag tycker Bill Gates dokumentären på Netflix är riktigt bra. Det finns också en jättebra film dokumentär om Warren Buffett, som man, om man är lite intresserad av placeringar, så kan man ägna någon timme åt att titta på den. Mm.
Vad önskar du att du visste tidigare i livet som du vet idag?
Ja, det är svårt att säga. Jag har gjort så mycket olika grejer, och jag tycker alltid man har haft roligt. Och så ska man ge något råd, så är det ju liksom börja med ett gäng som du trivs med. Skaffa en chef som du känner att du kan utvecklas och ha kul med. Var ett företag som har en bra kultur. Så att det är roligt att jobba hårt. Men man kommer jobba mycket, och vill man ha framgång får man jobba ännu mer, och då gäller det att man också har kul.
Så är det.
Och hur ett bra gäng är det bästa. Alltså ett bra gäng som känner att nu jävlar gör vi någonting, nu kör vi, det är klart att det är det roligaste.
Jobbar du någonting med någon så här spirituella saker, eller har Dominika fått in det på någonting som du tyckte var märkligt från början men du tycker det är intressant nu?
Ja, du vet, hon är ju tvärtom, hon är ju oerhört skeptisk till allt som är spirituellt, hon är ju hardcore ateist. Och det värsta hon säger, det är kristallkärringar, det är om man börjar tro på någon okkultism eller något sånt där, det får man inte göra. Så att nej, hon är väldigt vetenskaplig i sitt förhållande.
Men kan du jobba med någon tacksamhetsövningar, kan du
vi har faktiskt gått en kurs i zen-meditation som jag tycker var rätt bra. Alltså det är ju inte, det har med ens egen andlighet att göra, ens eget fokus att göra, och det tror jag är en bra grej. Annars är ju för mig är återhämtning naturen. Alltså, vi har världens vackraste natur i Sverige, och man kan resa till andra länder, och där finns det ofta en stillhet och en trygghet och ett lugn som gör att man återhämtar sig. Så att naturen är väl, tycker jag, det bästa. Men jag är inte så mycket lagd åt det här att man, alltså det som finns är det vi vetenskapligt kan tro på. Sen har jag en förhoppning om att det ska finnas någonting mer och en mening med livet, och att det finns en godhet som är viktig och så, men jag tror det viktigaste är att acceptera verkligheten som den är.
Funderar du på mycket vad som händer efter döden?
Nej. Nej, jag hoppas ju att det här med döden är någonting som vi gradvis är på väg att avskaffa. Ja, men jag tror medellivslängden...
Ja, skrattar bäst som skrattar sist, då har du rätt i faktiskt.
Ja, medellivslängden ökar med 2,5 år per decennium, så att i ett biologiskt perspektiv är 100 eller 500 år ingenting. Och det är klart att, säg 5-6 generationer framåt, då ska man nog inte utesluta att medellivslängden är så lång, så att det vi menar med döden är någonting som har en helt annan innebörd för människor.
Tror du att man då kommer kunna få sitt medvetande i en, eller att man kan, som en bil, man kan byta ut sin kropp eller ta sin medvetande och sätta in i en annan typ av kropp?
Det svåraste är ju alla de sjukdomar som har med hjärnan att göra. Men det finns ju ingenting som säger att vi inte ska kunna möta det med antingen med DNA eller biogenetik eller annat som gör att vi kan avskaffa dem. Och resten av kroppsdelarna går ju att bygga ut. Jag menar, jag var tittat på bolag i Schweiz som håller på att göra en 3D-printer för levrar, där man helt enkelt printar syntetiska levervävnader. Och det är klart att det här med att vi byter höftkula till en stålbit, det är nog borta snart. Det är snart att vi genererar vår eget nya skelett. Det är klart att hud och muskelvävnad och annat, det är sånt som vi inom 20-30 år kommer kunna producera.
Mm. Ja, verkligen. Hur ser tiden ut för dig nu 2020? Vad har du på agendan?
2020 blir ett väldigt spännande år för mig. Det är en del resor privat, nya investeringar, spännande projekt att jobba med. Så att, ja, många ser fram emot många spännande affärer under 2020.
Härligt. Om man ska komma i kontakt med dig, då är det lättast på LinkedIn.
LinkedIn är det enklaste.
Där är det bara att skriva Anders Borg, och sen så är det bara att skriva hur mycket pengar du vill ha, så kollar du på caset.
Ja, jag tycker man börjar med vad det är för affär. Vad det är för idé, vad som är kreativt, vad som är nytt, vad det är för teknologi.
Precis.
Varför man själv är en bra grundare och varför man har en affärsplan som är realistisk.
Och det där är ju jätteintressant. Du som får så himla mycket case. Vad ska man göra för att sticka ut? Oavsett om det är till dig eller till någon annan.
Alltså jag tycker det är ett par grejer som jag tycker. För det första måste det vara ett bra grundarteam. Ingen är perfekt. Man måste ha med sig en eller två, tre kompisar där någon kanske är tech, någon kanske är marknadsföring, någon kanske är affär, någon kanske bara en sjujävla entreprenör. Det är rätt viktigt att man faktiskt har någonting som är på riktigt. Att det liksom inte är en ambition att bygga en plattform, utan man de facto har någonting, någon teknologi som är hyggligt unik. Och den måste inte bara vara unik, den måste också vara svår att snabbt kopiera. För går du in i ett fält där andra finns, då kommer de snabbt vilja göra någonting som påminner om ditt. Och sen ska du ju helst av allt vara en verksamhet som också på lång sikt är lönsam. Så det är ju det är många pusselbitar, många solstrålar som ska komma in i samma prisma för att det ska bli en vacker, fantastisk idé.
Och nu finns det en bok ute också, Finansministern. Och den finns på ljudbok och e-bok och vanlig bok och allt möjligt.
Precis, den har sålt väldigt bra, så det är många som har läst den och tycker den är rolig, så att det är ett bra julklappstips.
Ja, härligt. Har du fått bra feedback?
Ja, det har jag faktiskt fått. Det tycker jag har varit väldigt kul. Man är ju alltid väldigt osäker när man skriver en bok på vad människor ska tycka, och jag var väldigt orolig.
Det är mycket bok för pengarna, får jag säga. Den är ju lång.
Ja, jo, det var väldigt roligt att skriva. Ja, det har jag ändå kapat ett par kapitel som jag
spar till nästkommande. Ja, ja. Ja, men den var, jag tycker också den var bra. Det var spännande att läsa den och få för höra så här behind the scenes allting och hur det kan funka.
Ja, roligt att höra.
Ja. Stort, stort tack att du tog dig hit.
Tack så mycket. Fram Gang Spotty with Alexander Prelaros.
Ja, det ville verkligen tacka dig för Anders Borg att du var med. Det var väldigt kul att ha dig med, och det antar jag att ni också tyckte. Det är en gäst som jag har kämpat med i typ snart 5 år för att få med. En fantastisk, intressant historia, och han har varit med om så himla mycket och verkligen har hyllats över hela världen. Ja, det som jag också måste bara säga, jag tyckte var så sjukt intressant, det är att få reda på ännu mer om Kina och vilken stormakt det är och hur de bara kommer ta över världen mer och mer. Det var också extremt intressant. Det är där man ska satsa sina pengar, helt enkelt. Och nästa veckas gäst, eller nästa gäst, vi ger ut 2 avsnitt per vecka, det är ingen mindre än Fredrik
Bänke, som han kallas, Rydman från Bounce. Eller nu är inte Bounce kvar, men han är ju då en av, erkänt de främsta dansarna i Sverige och koreografer och verkligen skrivit historien. Det kanske minns många gånger den här Michael Jackson-koreografin eller Michael Jackson-tributet som var på plattan där de bara hade människor överallt och sen rätt var det så började alla dansa för att hylla Michael Jackson. Ja, det kommer i alla fall i nästa avsnitt. Du får jättegärna skriva till mig också, helst på någon post på Instagram. Om det är någon speciell gäst du önskar för nästkommande år, vi sitter nu och bjuder in alla, så skriv gärna där om det är någon speciell gäst du vill ha. Ha det bäst!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.